Tack. All right. Kul. Nu så, vi ska se här. Låt mig logga in och så byter jag skärm till denna. Sådär. Jo. Det är lite sus där. Det får vi leva med. Som sagt, jag heter Robert Luciani. Jag har en bakgrund i datavetenskap från Chalmers. Jag har jobbat på Microsoft i 5 år. Och numera jobbar jag som affärsutvecklare på Tele2. Och en av de stora sakerna jag lägger mycket fokus på nu är big data. Och specifikt Hadoop-tekniker och open source-tekniker. Och ett verktyg som jag alltid har med mig är min Windows-dator. Jag hade en bakgrund som BSD-kernel-utvecklare under universitetstiden. Men så småningom gick jag över till Windows av många anledningar. Det ena var att jag aldrig riktigt kom ifrån Windows på grund av att den har många verktyg som man behöver när man ska spela in musik, när man ska göra vetenskap och så vidare. Men på senare tid och i synnerhet nu när Windows 10 har kommit ut så har Windows 10 blivit ett otroligt bra verktyg för både musik och utveckling och mycket annat. Så jag tänkte berätta lite grann hur jag använder Windows 10 både professionellt för data science men framförallt nu för att det är lite roligare att visa hur jag använder det för musiken och varför Windows 10 just är exceptionellt bra på musikinspelning. Låt oss se här nu då. Jag har min lilla fusklapp. Det är så många features så att det är lätt att glömma av alltihopa. Jo, så en av de första sakerna jag brukar göra med Windows är att dela filer med alla mina bandmedlemmar. Här har vi mig när jag spelar trummor. Vi går till OneDrive. Och det här är någonting som jag har jobbat med länge i alla mina band. Jag insisterat även innan OneDrive kom till att vi skulle ha gemensamma filytor. Men numera blir det enklare än någonsin att samarbeta. En ny feature som jag vill påpeka är om ni har en mapp som är delad med någon, till exempel en familjemedlem, ett bandmedlem eller något, så kan ni nu välja, här har ni exempel min trummis. Ni kan välja den här mappen som han har delat med mig, som har musik och så vidare i sig. Och som ni ser så kommer det en pop-up här där det står att ni kan lägga till den här mappen som är delad till er i er OneDrive-folder så att ni kan ha den på skrivbordet. När du sparar en fil i den mappen så kommer det hamna på hans dator och så vice versa. Så det är den första saken. Och då har vi många filer som vi delar på. Och en nyhet i Windows 10 är de mobila Office-apparna. Vilket vi använder väldigt mycket både för att göra finans, dela idéer, skriva anteckningar i OneNote och så vidare. Vi ska se här, här har vi exempel på texten, sångtexten till en av albumen som vi använder. Som ni ser så öppnas den rakt ifrån OneDrive, hittar vad vi är. Till och med de jättefina formlerna kommer med och ser jättesnygga ut. Trots att det är mobila versionen av Word. Och en ny feature i Windows 10 då är du kan skriva ut rakt till PDF när du väljer print. Och spara som en PDF-fil. Och vi alla vet att träd håller på att försvinna på jorden. Så man ska inte skriva ut saker utan man ska skriva som PDF. Lägga på SharePoint och dela med sina kompisar. Eller OneDrive då. Inte skriva ut saker. Vem orkar bära med sig en massa papper ändå? Man hittar aldrig saker. Så. Det var det jag använde Office till. En annan feature som jag gillar väldigt mycket i Windows 10 är storage pools. Och vet ni vad? Jag har preppat i fel ordning. Jag har så många USB-saker inkopplade nu i bakgrunden att om jag kopplar ut så är jag rädd att någonting ska ändras. Men jag kan berätta vad det är. Storage pool är någonting som har funnits i Windows 8 och blir ännu bättre i Windows 10. Och det är att du kan ha flera hårddiskar som du säger ska ingå i en storage pool. Och det är så här enkelt jag kan visa. Storage space går ni in på. Och så väljer ni create a new pool. Yes. Och vad den gör är, nu har jag inga hårddiskar så det var inte så roligt. Men då brukar den säga de här 4-8 hårddiskar kan du använda. Och jag har 6 hårddiskar hemma, 2 SSDs och 2 stycken vanliga hårddiskar. Och då kan du välja hur du vill sätta upp dem. Om du vill göra så att de är speglade, att de är stripade, att de är både speglade och stripade och så vidare. För att både kunna få en hög läshastighet men också en redundans. Men en nyhet som finns som inte skrivs så mycket om är att det finns ett nytt filsystem sedan Windows 8 som är ännu bättre i Windows 10 som heter REFS som kommer så småningom bli efterträdaren till NTFS. Och det får man möjlighet att välja här i klienten i alla fall ifall man skapar en storage space. Och det finns tre typer av saker man vill skydda sig själv ifrån. Den ena är hårdvara som går sönder. Det hjälper spegling mot. Den andra är bitfel, buggar i programmen. Och det hjälper REFS emot. För REFS gör checksums på byte-nivå på allting som skrivs på hårddiskarna. Så att om det är en solar flare eller någonting som är fel i datorn, att den fått vatten på sig eller whatever, då skyddar den mot det. Och det sista som man behöver skydda mot är användarfel. Man skriver om låten och så blir den skräp och så vill man spola tillbaka till första versionen som var mycket bättre. Då är det file history som gäller. Och det finns också här. File history. Story. Och den har jag påslagen här på min Surface för att jag har ett litet SD-kort som är BitLocker-låst som ni ser. Så att allting som jag gör på min dator, då sparas det en delta. Så att det är inte hela filen som sparas, utan när jag sparar en Word-fil så tas skillnaden mellan ursprungsversionen och den nya versionen och sparas i file history. Så jag har 100 versioner av många av mina filer som går flera månader tillbaka som alltid sparas automatiskt i bakgrunden. Så dessa tre typer av fel får man skydd ifrån om man kör storage spaces för alla sina diskar och file history för alla sina filer. Så det vill jag visa. En annan sak som jag gillar väldigt mycket i Windows 10 är multipla skrivbord. Och det är någonting som jag har börjat använda nu. Ni får ta och lära er snabbknapparna lite grann. För jag har tagit bort knappen här, jag kan inte visa. Men det finns möjlighet att ha flera skrivbord i Windows 10. Och Tess kanske bygger vidare på det här lite grann senare i keynoten. Men när man lär sig snabbknapparna så har den här datorn blivit ganska Linux-liknande. Så att man kan känna sig hemma ifall man är van vid det. Och samma sak, terminalen nu som är väldigt snygg. Den har tab completion så att du får en lista på saker som kommer in. Den har lite highlighting så du ser vilka kommandon som är tillgängliga. Den har till och med ett pakethanterare. Så kan man se vilka program man har installerat. Så kan man hantera programmen via pakethanteraren ungefär som i Linux. Så det här är ett jättesnyggt sätt att se till när man installerar Java till exempel. Att man har Java i ett paket och inte behöver ha den här fula Java-updatern i bakgrunden. Så det här är en ganska häftig feature. Och bara för att visa lite för skojs skull det jag jobbar med. Jag programmerar inte jättemycket i någon IDE utan jag använder interaktiva programmeringsspråk ofta som MATLAB och R. Det enda jag använder är texteditorn Vim också i konsolen. Och den där texten är mikroskopisk insåg jag just nu. Så det är inte så värt så mycket att visa. Men i alla fall, kommandotolken mycket uppgraderad i Windows 10 och värd att undersöka. Så där. Nu till det goda. Jag har nog stängt min browser. Får vi öppna den igen. Jag tänkte visa lite grann vad jag har för musikbakgrund. Då går man bara på YouTube för där finns jag. Och så ser ni min... Det här är sånt som jag brukar titta på. Här har vi. Det här är den musik som mitt band är känt för. Och vi har jobbat med... Så kända artister som... Ifall det inte någon av er som känner igen den här musiken. Eller den här lokalen, rättare sagt. Vi ska se här. Är det någon som ser vad det där är någonstans? Det är Microsoft-garaget. I alla fall. Nu är jag inte med i Means End längre, men vi var signade hos ett bolag och vi jobbade med stora operaartister och så vidare. Så den mest kända är då Eric Whittaker som den här låten är baserad på. Det är han som gömmer sig där lite mörkt i bakgrunden som en tribute. Men jag har även gjort lite roliga låtar och jag tänkte kanske visa en låt som är på gång just nu för Tele2. Jag gjorde en tribute-låt för Microsoft innan och den spelades också in här. Så ska ni se här. Boom. Det är ju den här scenen här. Och jag sjunger allting ifrån opera och ganska fin sång till sånt här. Så. Sånt kan jag också. Ja, just det. Jag skickade ett mail till Steve Ballmer och sa kolla in det här. Och han sa att det är much energy, sa han. Men innan vi börjar med det roliga, det här är också i och för sig väldigt roligt om du frågar mig, så tänkte jag prata lite grann om varför Windows 10 i synnerhet är väldigt bra på musikredigering. Programmet ni ser här heter Reaper. Låt mig dubbelkolla tiden. Jag har till 10 i, va? Nej, kvart i. Mm. Det här är ett program som heter Reaper som är skrivet utav de personerna som gjorde Winamp för länge sedan. Hur många här har använt Winamp? Yes. Jag såg en bild på Winamp häromdagen och fick nostalgi, för det är inte så många program där man ser den bara, det här gillar jag, den var bra, den gjorde det den ska, den är snygg. Men Winamp var sån. Och det här programmet kostar 300 kronor jämfört med de som kostar många tusen kronor, och den är riktigt rock solid. I vilket fall, och den är snabbare än alla de andra så här dyra programmen också. Det jag har skapat här är ett par spår, så kommer ni kunna höra vad de låter. Så här har ni lite trummor, lite bas, gitarr och piano. Låt oss göra så här att vi öppnar performance monitorn här. Jag vill öppna två stycken. Som ni ser så drar det nästan ingenting. Det är att bara spela wavefiler tar väldigt lite CPU. Vi öppnar ett till program. Process Explorer. Och det här, hur många här har använt eller känner till Process Explorer? Ah, bra. Ska vi se här i Process Explorer. Så öppnar vi Reaper. Och så kollar vi på trådarna i Reaper. Reaper har alltså öppnat bara... Oj då. Bara tillräckligt många trådar för att kunna ligga på CPU:erna. Så den är ganska spanar inte trådar för varje spår och så vidare. Så den är ganska effektiv, och ni kommer se här hur den fördelar belastningen. 3%, och så har den delat lasten ganska snyggt över de olika processorerna. När man spelar in finns det två scenarion. Den första är när man spelar in någonting, och den andra är bara när man spelar upp och redigerar musiken. Ja, det finns någonting som är väldigt unikt för när man spelar in musik. Stänger av den här så att jag kan koncentrera mig lite. När man spelar in musik så åker rösten in i mikrofonen, in i processorn, in i ljudkortets processor. In i processorn i datorn, snurrar runt, lägger på effekter, tillbaka till ljudkortet och utifrån högtalarna. Hela den här processen, från munnen till högtalarna, tillbaka till öronen, om det är för hög latency i den processen så kan det bli extremt störande att spela in. Så att om jag sjunger ba-da-da-da, och så kommer efter en halv sekund rösten in i öronen rakt efter, det går inte att spela in. Och jag märkte precis nu när jag skulle spela in lite med den här mikrofonen som är inbyggd i surfacen, så det går inte. Och det kanske ni har märkt någon gång ifall ni har spelat in. Man brukar säga att om man är under 20 millisekunder så går det att förlåta. Och 10 millisekunder är riktigt sweet om man kommer under. Men det är väldigt svårt att komma under så låg latency. För det första, ett högtalare som står 9 meter bort har en latency på 20 millisekunder. Det är alltså så lång tid det tar ljud att färdas från en högtalare som är kanske från ena sidan rummet där borta till där jag är nu. Så 9 millisekunder är inte speciellt... 20 millisekunder är inte speciellt mycket tid. Och om du har jättemycket effekter på många spår samtidigt, så kan ni tänka hur mycket processorn måste jobba innan den skickar ut sakerna och hinna med innan 20 millisekunder har gått. Så, låt oss göra så här. Vi har jättemånga spår här som ni ser. Och jag spelar upp musiken. Och det jag kommer göra är, jag kan visa vad jag har i de här spåren. De låter ganska fult. Det är alltså en sinusvågor. Som ni ser. Vanlig sinvåg som jag har skapat i varje spår här. Så. Och då mutar jag den, för den låter jättefult. Och på varje sånt här spår här med sinusvåg, så har jag lagt på jättemånga kompressorer. Och en kompressor, en multibandskompressor, är sen löjligt många. Så här många brukar man aldrig ha, man brukar ha en 3-4 stycken. En kompressor är någonting som när volymen kommer ovanför tröskeln så sänker den volymen. Ungefär det. Och den här gör det för olika mycket för olika spektra. Så att om det är bas så sänker den olika, om det är diskant så sänker den olika mycket. Så här ser ni kanske en 15 stycken kompressorer bara på det här spåret. Om vi unmutar den och kollar på hur mycket processoranvändningen är här till höger, så kommer ni se en liten spike. Plopp. Ja, inte så märkvärdigt än så länge. Fortfarande bara 4%. Vi börjar unmuta mer och mer. Unmuta dem här uppe. Så. Den har ganska mycket att göra. Men utmaningen är att göra det på väldigt låg latency. De flesta personerna lyckas komma ner till 20 millisekunder ifall de har väldigt snyggt dedikerad hårdvara. Nu ska vi se här om jag kan visa vad jag har här. Jag har en maskin som heter Babyface, som inte är speciellt stort, men är inte jättedyr heller. Men det är gjort av ett märke som heter RME, som är de enda som gör både drivrutinen och chipsetet och firmwaren själva. Alla andra tillverkare brukar använda tredjepartskomponenter. Så om du vill komma i låg latency så är det här märket som gäller, RME. I vilket fall, så ska vi se här. Det här är ju ingenting, 20 millisekunder. Windows 10, och jag testade det här igår kväll och blev ganska överraskad att det ens gick. Windows 10 gör att man kan gå ännu lägre. Och det vi ser här är alltså, där har vi, 1024 samples. Det är hur många ljudbitar ska den ta in och processa innan den tar in nästa ljudbit. Och givetvis om man tar in kortare ljudbitar så kan man ha en lägre latency. Så att om du måste vänta på en sekunds ljud innan du skickar ut det igen, då blir det automatiskt en sekunds latency. Så 1024 bitar av ljud. Om vi kortar ner det så kommer det bli lägre latency. Som jag sa, 20 millisekunder är ganska hårt, men jag tänker sänka ner till 64, vilket är nästintill legendariskt, måste jag säga. Och som ni ser, nu har latencyn här sjunkit från 20 millisekunder till där uppe, till 2,4 millisekunder, vilket är... Ja, om ni prövar det här hemma och komma ner, vi kan göra så här. Vi byter tillbaka till vanliga Windows, gamla legacy-ljudsystemet, Direct Sound. Inte det som är del av Windows 10. Så ser vi... Ska jag se här. Nu händer det saker. Jag klickade en gång för många. Ja, så ser ni att det är 50 millisekunder in och 200 millisekunder ut. Det är ganska vanligt, alltså en femtedel sekund latency från att man spelar in tills att det spelas upp. Vi byter tillbaka till Windows 10 Super Pro Audio. 2 millisekunder Hercules och så spelar upp musiken. Funkar fortfarande. Processorn har ökat lite grann, ligger på 20% istället. Vi lägger på lite extra spår då och ser hur det händer. Nu har vi alltså löjligt många kompressorer och sånt på dessa få spår. Vi börjar unmuta mer och mer. Nu tror jag säkert att det är ett par hundra åtminstone. Processanvändning upp till 46. Kollar i Process Explorer. Fortfarande snyggt. 4 trådar. Jämnt fördelat. Fortsätter unmuta. Nu börjar den... Så hör ni att det börjar spraka. Där tog den slut. Vi mutar den. Så, nu kom den tillbaka. Nu ligger den på 90% med flera hundra kompressorer på... Okej, det var lite för mycket. Det här är en benchmark, det är därför vi kallar det för en benchmark. Men 2 millisekunder. Det här är unheard of. Och det finns andra plattformar som folk brukar använda för att spela in musik. Ni kommer aldrig lyckas att ha så här mycket effekter och så här låg latency på ett alternativt plattform, om man säger så. Men kanske inte folk har det kravet, eller så har de jättemycket pengar att överkompensera för. Det här är i alla fall ett bra system. Så, nu har vi gjort vårt benchmark. Vi Vi pausar och stänger det projektet. Och jag tänkte visa någonting på riktigt istället. No. Så. Jag gör mest jazz, fusion, metal. Men jag gör många låtar för skojs skull. Och då använder jag bibliotek med färdiginspelade ljud. Och då gillar jag att kunna ha en keyboard med mig. Så att istället för att klicka in ljuden så kan jag spela dem på keyboarden och höra hur de låter. Så jag lägger den här. Men ni får lita på att det är den jag trycker på. Så. Det jag har i det här projektet är alltså... gör den lite större. Jag har en låt av Eric Whitaker som han gjorde med ett riktigt orkester. Och i ett riktigt orkester så gör man någonting som heter rubato. Där man står och så väntar tills the sweet spot kommer. Och sen så gör man så här och så följer orkestern med. Och det finns ett tempo, men det är dirigenten som bestämmer vad tempot är. Så att när jag ska spela trummor till det här och ha liksom ett click track så funkar det inte, för att så fort han väntar lite grann så går trummorna fel och så måste jag programmera om. Så det jag har gjort här, som ni ser, så har jag klickat och klistrat och time stretchat och så vidare, så att vi har en låt som följer. Men när man time stretchar saker så blir det lite konstiga effekter, för att ja, man kan bara kompensera till en viss mängd för att göra så att det låter som originalet. Så det jag tänkte göra är... vi ska se, vi mutar trummorna. Jag tänkte lägga på min egen synt under. Och jag har transponerat noterna från det här. Vi gör så här, mute. Och så lägger vi på en synt. Och så får Jimmy välja vilket typ av ljud vi ska ha. Vad tycker du vi ska vara för ljud, Jimmy? Alla. Mm. Vi kan ha orkester, fioler, körer, orgel, glas, gitarr, burkar, explosioner. Gitarr? Okej, fine. Tagg, gitarr. Gitarr låter inte så episkt. Lite blank. Ja, vi kör gitarren då. Nu ska vi se hur det låter. Glorious guitars. Ska vi kolla och se om det låter häftigt med Glorious Guitars. Så, record monitor. Vi prövar. Good enough. Då prövar vi och ser hur det låter med grejerna som jag har skrivit. Nej, jag har... Jo, här har vi. Varför vill den inte auto-muted? Vad betyder det? Input. Aha. Vi ska se. Här kör vi en liten snabb troubleshoot. Insert new track. Kaboom. Så lägger vi till ett nytt effekt här. Prövar vi igen. Det var inte snyggt. Vi kör med ett annat instrument än gitarr. Det var för många noter där. Vi kör Boys Choir. Oj då. Aha, nu vet jag vad det är. Barnkör. Så. Så. Bra, då har vi löst det. Och så, det där låter inte så spännande än, så vi gör något nytt här. Vi gör ett trumset. Jag har redan spelat in trummorna så att det låter coolt. Men vi lägger till ett par riktiga trummor här. Och då tar vi ett kit som heter Superior. Och så väljer vi en preset bara så att den låter fett. Så, här tror jag också man kan köra på den här. Nej, jag har inte mappat det korrekt. Men man kan slå på den. Det låter som ett riktigt trumset. Så. Och så ska vi sänka volymen lite grann så att den inte överröstar. Nej, är det något skumt som... Nej. Jag vet vad det är. Det är... Det där låter inte alls häftigt ju. Det är... Vi har en annan trummappning här. Det där är ju inte kickdrum. Vi gör så här. Vi lägger alla kickdrums på där de ska vara. Var ligger den någonstans? Verkar inte kunna komma till kicken här. Nu gör vi en till improvisation. Dock. Nej, det funkar inte. Då gör vi ingenting. Kolla, jag har en backup. Jag kan visa hur det låter till slut när man har lagt på trummorna. SoundCloud. Så. Så, ja, då blir det i alla fall orkester med trummor på. Mycket finare. Så, men låt mig avsluta med någonting som jag håller på med på riktigt just nu. Och jag ville visa lite grann hur man lägger på många saker samtidigt för att få det att låta fetare. Så, här är slutet på en låt som jag håller på att göra en video till och ni kommer få se... Och kanske vara en del av det om ni tycker det är skoj. Det är en refräng som säger always, jag ska säga, always questioning the old ways. The challenger till the end of my days. Och det är för att Tele2s motto är be a challenger. Så då kom jag på den sångtexten. Då sjunger jag så här. This might keep mind. Always questioning the old ways, challenger till the end of my days. Always questioning the old ways, a blessed one till the end of my days. Så, det låter coolt. Vi kan få det att låta ännu coolare. Och det enklaste trixet är att spela in samma sak, olika tagningar, inte samma tagning, utan olika tagningar. Och så sprida ut dem lite grann åt varsitt sin högtalare. Så det här var huvudtagen, den som var blå där. Och så spelar man in en gång till exakt samma sak. Lägger den lite till vänster, lägger den andra lite till höger och så sänker volymen på båda två. Och då har jag två stycken spår här som gör precis det. Och då hör ni hur de låter för sig själva. Så här. Så hör ni att det är en lite konstig effekt och det är för att jag sjunger väldigt likt och så har bara spridit dem lite åt sidan. Och så har jag till slut en till som jag har gjort bara för att få det ännu fetare. Och så när man slår på alla samtidigt så låter det som följande med musiken. Så. All right. Sista hands-on-demot. Jag tror jag spelade in oss lite grann så att vi inte behöver spela in någonting. Jag ville visa hur man kan, utan att kunna mycket om musik, göra ganska roliga saker. Och Jimmy berättade att hans absoluta favoritlåt är en låt som heter Satisfaction. Jag gjorde denna nu tidigare. Nej, vi ska spela in. Jag tror vi kan spela in för jag hade inte spelat in min röst. Så då gör vi det nu med detsamma. Pang. Testing. Da-da-da. Vi ska se här. Stackars dator. Här har vi. Na na na. All right, då kör vi. Yeah. Klick. All right. Och så mutar jag denna. Och så spelar jag in. Vad var det vi sa vi skulle sjunga? Windows 10 Developer Mania. This is Windows 10 Developer Mania. Så, där har vi den.
This is Windows 10 Developer Mania. This is Windows 10.
All right, and there you have it. Så kan man göra det ganska snabbt, bara tre spår. Man kan göra ganska roliga saker. Jag brukar använda sånt här i podcasts och leka runt och sprida saker runt. Så testa Reaper, det är shareware. Man kan ladda ner det gratis. Och jag ville avsluta med att visa hur den här videon för Tele2-låten, som jag inte är riktigt färdig med än, håller på och blir. Så här ser de första sekunderna ut. Oh yeah, med näsan, rynken också. Så att, sådär. Och det gör jag allt på min Surface. Jag gör videoredigeringen med Photoshop, After Effects, Premiere. Kör musiken här och så kör jag all min data science på den här. Sen har jag ett Hadoop-kluster som jag kör beräkningarna på. Men annars det mesta på Surfacen och jag är supernöjd med den. Så att jag hoppas att ni hittar andra roliga saker ni kan göra med Raspberry Pis, med era Windows 10-maskiner. Och det var allt för mig. Tack så mycket.